إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Vi ska med Allahs vilja fortsätta att prata om paradiset och dess beskrivning i dagens lektion. Och vi pratade i förra veckan om paradiset, dess dörrar, dess nycklar, dess nivåer och så vidare. Och att vägen till paradiset är en. Och allt det som vi nämner är taget från Ibn al-Qayyims bok Hadi al-Arwah. Och ibland nämner vi även vissa fawaid, vissa nyttor från andra böcker. Och idag så börjar vi att prata om Jannas pris, paradisets pris. Paradiset är det som köps. Och dess pris är ens själ, ens liv och att man agerar och ens egendom. Och de som spenderar dessa saker, de kommer att få paradiset. Som det framgår av versen i surat al-Tawbah, vers 111. Så paradiset är som en slags vara som man kan köpa. Och dess pris är ens själ, ens liv, ens gärningar och ens egendom. Så man måste spendera dessa saker för att få detta pris. Och Tirmidhi, rahimahullah, berättar i hans hadithbok från Abu Huraira radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam har sagt: det som fruktar fiender på natten, han ger sig iväg, han flyr. Och den som ger sig iväg, han når sitt mål. Ala inna sil'at Allahi ghaliyah, ala inna sil'at Allahi al-jannah. Är det inte så att Allahs pris eller Allahs vara, det är någonting dyrt? Är det inte så att Allahs vara är hans paradis? Så den här hadithen, i denna hadith nämner profeten a.s. att paradiset har ett pris och att man måste offra, och att detta pris inte kan uppnås med lathet och vila. Precis som en resa på natten. Om man bor i en stad och fiender kommer för att attackera denna stad, så kan man inte klara sig undan förutom om man flyr, så fort man får veta detta. Och sen så sa han att den som flyr eller ger sig iväg kommer att nå sitt mål. Och samma sak är det med paradiset. Den som fruktar Allah subhanahu wa ta'ala och flyr från synder och ger sig iväg till goda gärningar kommer att uppnå hans mål, som är paradiset. Så paradiset har ett pris och kan inte uppnås gratis. Och sen så nämner Ibn al-Qayyim rahimahullah några hadither om gärningar som får en människa att gå in i paradiset med Allahs rahma. Till exempel hadithen som är berättad i Bukhari och Muslim från Abu Huraira radiyallahu anhu, där han sa: en beduin kom till Rasulullah sallallahu alaihi wasallam och sa: ja Rasulullah, visa mig en gärning. Om jag gör denna gärning så får jag gå in i Jannah. Då så sa han: dyrka Allah och sätt ingen eller ingenting vid hans sida. Utför de obligatoriska bönerna. Betala den obligatoriska zakat och fasta i Ramadan. Då sa mannen: wallazi nafsi biyadih, vid honom i vars hand min själ vilar, jag ska aldrig göra någonting mer än detta och inte heller mindre. Så när mannen vände sig och gick, så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: den som vill kolla på en man från Jannah, så låt honom då kolla på denna man. Och mannen som kom till profeten sallallahu alaihi wasallam och sa: ja Rasulullah, vad säger du om jag ber mina obligatoriska böner och jag håller det som är haram att vara haram och det som är halal att vara halal, får jag då gå in i Jannah? Då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: naam, ja. Och den här hadithen finns i Sahih Muslim. Och i hadithen som är berättad i Muslim från Uthman radiyallahu anhu, att han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: man mat wa huwa ya'lam an la ilaha illa Allah dakhal al-janna. Det som dör och vet med övertygelse att ingen är värd att dyrka förutom Allah kommer att få gå in i paradiset. Det som dör och vet att det inte finns någon som är värd att dyrkas förutom Allah kommer att få gå in i Jannah. Och från det har berättats Mu'adh ibn al-Jabal i Abi Dawud att han sa: jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: man kan akhir kalamuhu la ilaha illa Allah dakhala al-Jannah. Att den vars sista mening är la ilaha illa Allah när han dör kommer att få gå in i paradiset. Naam. Och i Bukhari och Muslim från Abu Dharr, då han sa: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتاني آت من ربي فأخبرني أو قال فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم sa: det kom en budbärare från min herre och berättade för mig, eller han sa till mig, att jag ska ge de glada nyheterna att den som dör från min umma utan att begå någon kyrk, någon månggudadyrkan, kommer att få gå in i paradiset. Och alla dessa hadither, och det finns många liknande hadither, omfattar och nödvändiggör att muslimen agerar. Alltså det räcker inte med att säga la ilaha illallah utan att agera, utan man måste också agera. Och det har vi sagt i förra veckan när vi pratade om paradisets nycklar, att det räcker inte med att säga la ilaha illallah och tro att man ska få gå in i paradiset utan att agera. Utan som de första haditherna klargjorde, så måste man be, man måste fasta och så vidare. Och vi sa också att den som verkligen säger la ilaha illallah uppriktigt kommer att göra gärningar. För hur kan man säga jag vittnar om att ingen är värd att dyrkas förutom Allah och sen så gör man ingen dyrkan överhuvudtaget? Det här motsäger sig själv. Och en annan viktig punkt är att man kan endast gå in i Jannah med Allahs rahma, och inte bara genom ens gärningar, även fast gärningarna är en orsak till att gå in i paradiset, så som Allah subhanahu wa ta'ala säger: bima kuntum ta'malun. Alltså ni ska gå in i paradiset, ni får gå in i paradiset baserat eller för det som ni brukade göra. Och profeten sallallahu alaihi wasallam han har sagt: "Lan yadkhulu ahadukum al-janna aw lan yadkhulu ahadun minkum al-janna bi'amalihi." Att ingen av er får gå in i paradiset baserat på gärningar. Och hur kan man då förena mellan dessa hadither eller versen som säger att man får gå in i paradiset baserat på hans gärningar och hadither som säger att ingen kommer att gå in i paradiset baserat på hans gärningar? Och det har nämnts från Sufyan, en av våra lärda från Salaf. Han sa så här: att räddas från elden är bara med Allahs förlåtelse, och att få gå in i Jenna är med hans rahma. Och fördelningen av ens boning och nivå är i enlighet med ens gärningar. Så det är det här som Ibn Qayyim säger: att räddas från elden är med förlåtelse, och att få gå in i Jenna, det är med Allahs rahma. Och sen vart man hamnar i Jenna, det är det som är beroende av ens gärningar. Det är det som kommer baseras på ens gärningar. Och nästa kapitel som Ibn al-Qayyim rahimahullah nämner är hur folket av Jannah ber Allah att få gå in i Jannah, och hur paradiset ber om att de ska få gå in i Jannah. Allah subhanahu wa ta'ala, han berättar om hans rättfärdiga slavar, de som har fått kunskap, att de säger: "Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulik wa la tukhzina yawma al-qiyamah innaka la tukhlifu al-mi'ad." Ala Imran, vers 193-194. Det Allah subhanahu wa ta'ala berättar om hans slavar, att de säger, vad som kan översättas till svenska: "Herre, vi har hört en som kallar oss till iman, och vi har blivit troende. Herre, förlåt oss våra synder och utplåna våra dåliga handlingar, och låt oss dö med de fromma, al-abrar, de rättfärdiga. Skänk oss, Herre, det som du har lovat oss genom dina sändebud, och förnedra oss inte på domedagen. Aldrig sviker du ditt löfte." Och betydelsen av när de säger att ge oss det du har lovat oss genom dina profeter är att vi ska få gå in i paradiset. Det som Allahs profeter har lovat deras folk är att genom denna tro som de har på Allah subhanahu wa ta'ala så kommer de att få gå in i paradiset. Och vad Ibn al-Qayyim också nämner är att Allah subhanahu wa ta'ala, han älskar att man ber och frågar honom, som det framgår av denna vers, att de frågar Allah subhanahu wa ta'ala och gör tawassul, de medlar med deras tro på Allah subhanahu wa ta'ala och att de har lydit profeterna och så vidare. De medlar med detta att de ska få gå in i paradiset. Så Allah subhanahu wa ta'ala, han älskar att man ber och frågar honom, då Allah subhanahu wa ta'ala, han är den mest generösa. Och han blir arg om man inte frågar honom, så som Allah subhanahu wa ta'ala har sagt, så som Rasulullah sallallahu alaihi wasallam har sagt i en hadith om Allah subhanahu wa ta'ala: "Man lam yas'alillah yaghdab alayh." Att den som inte frågar Allah, eller den som inte ber Allah, är en person som Allah kommer att vara arg över. Allah kommer vara arg med den personen som inte ber honom. Och den här hadithen finns i Tirmidhi och andra, Ibn Majah och så vidare, och den är hasan. Och så säger han att den som Allah älskar mest av skapelsen är de som frågar honom mest och på bästa sättet, och den som är envis och ivrig i sin dua. Och ju ivrigare man är, ju mer älskad blir man av Allah subhanahu wa ta'ala. Och ju närmare kommer man honom, och man får det man vill ha. Och det har berättats i Tirmidhi att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam han sa: من لم يسأل الله الجنة عفوا ما من مسلم يسأل الله الجنة ثلاثا إلا قالت الجنة اللهم ادخله الجنة ومن استجار بالله من النار ثلاثا قالت النار اللهم أجره من النار. Då berättas i denna hadith att det finns ingen muslim som ber om Allahs paradis tre gånger förutom att paradiset kommer att säga: O Allah, låt honom få träda in i mig. Och det finns ingen som söker skydd hos Allah från elden tre gånger förutom att elden kommer att säga: O Allah, skydda honom från mig. Och denna hadith är sahih och berättad i Tirmidhi från Anas ibn Malik. Och i en annan liknande hadith så sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Mastajara abdu minan nar sab'a marat illa qalat an-nar ya rab in 'abdaka fulanan istajara minni fa ajirhu. Att det finns ingen slav som söker Allahs skydd från elden sju gånger förutom att elden kommer att säga: O min herre, sannolikt så har din slav sökt skydd från mig, så skydda honom från mig. ولا يسأل عبد الجنة سبع مرات إلا قالت الجنة يا رب إن عبدك فلانا سألني فأدخله الجنة. Och det finns ingen slav som frågar Allah subhanahu wa ta'ala om paradiset sju gånger förutom att paradiset kommer att säga: O min herre, sannoliken så har din slav frågat om mig, alltså frågat om att få gå in i paradiset, så låt honom få gå in i paradiset. Och den här hadithen är sahih enligt Ibn al-Qayyim och Ibn Kathir och andra. Så därför är det mycket viktigt att vi som muslimer ber Allah subhanahu wa ta'ala om att vi ska få gå in i paradiset och att han ska skydda oss från hans eld. Och i en annan mycket vacker hadith: och må Allah subhanahu wa ta'ala göra oss bland de människor som nämns i denna hadith. Abu Huraira radiyallahu anhu sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: Allah, han har änglar som letar efter folket av vikr på vägarna. Alltså de åker runt och letar efter folk som gör vikr, folk som åminner Allah subhanahu wa ta'ala. Och om de hittar ett folk som gör vikr och kommer Allah subhanahu wa ta'ala, då ropar de: kom till ert behov. Och sen så omringar de dessa människor med sina vingar upp till den lägsta himlen. Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: då frågar deras herre azza wa jall, han frågar dem och han vet bäst deras situation: vad säger mina slavar? Då så säger änglarna: yusabbihunaka, de säger subhanallah, de upphöjer dig. Wa yukabbirunaka, och de vittnar om att du är den största. Och yuhammidunaka, och de lovprisar dig. Och yumajjidunaka, och de upphöjer dig. Och då så säger Allah subhanahu wa ta'ala: har de sett mig? Då så svarar änglarna: nej, wallahi, de har inte sett dig. Och då frågar Allah: hur skulle det vara om de hade sett mig? Då så svarar änglarna: om de skulle ha sett dig, då skulle de dyrka dig mera och ära dig mera och göra mera tasbih. Och då frågar Allah subhanahu wa ta'ala änglarna en gång till: vad frågar de mig för någonting? Vad ber de om? Då så svarar änglarna: de ber om ditt paradis. Och då så säger Allah: har de sett det? De svarar: nej, wallahi, de har inte sett det. Och då frågar Allah: hur skulle det vara om de hade sett paradiset? De svarar: om de skulle ha sett det, då skulle de vara ivrigare i att uppnå det. De skulle sträva och kämpa mera för att få detta paradis. Och då så frågar Allah: vad söker de skydd ifrån? Då säger de: från elden. Och då säger Allah: har de sett den? Då säger de: nej, wallahi, våran herre, de har inte sett den. Och då frågar Allah: hur skulle det vara om de hade sett den? Då så sa de: om de skulle ha sett den, då skulle de försöka slippa undan den ännu mera och frukta den ännu mera. Då säger Allah subhanahu wa ta'ala: ni är mina vittnen att jag har förlåtit dessa människor. Alltså de som satt och gjorde dhikr. Och då säger en av änglarna, det fanns en person bland dessa människor som inte var från dem. Han kom bara för ett behov. Och då så svarar Allah, de är sällskapet som man inte kan bli olycklig av att sitta med. Och denna hadith är sahih. Och vi lär oss här också en gång till hur otroligt viktigt det är att åkomma Allah subhanahu wa ta'ala, att be om hans paradis och att söka skydd från hans eld. Och sittningarna av dhikr ska inte missförstås i denna hadith, som vissa av sufisterna säger att denna hadith är ett bevis på att man ska sitta i grupp och göra dhikr tillsammans med en röst, utan som vi gör nu till exempel, att vi sitter och studerar Allahs religion. Det är dhikr, och det är inte bara dhikr utan det är det bästa av dhikr. Och i dessa sittningar så säger man ju ständigt subhanallah, och man säger Allahu akbar och alhamdulillah och så vidare. Och vi lär oss också av denna hadith hur otroligt viktigt det är med gott sällskap. Att en person här blev förlåten, han blev omfamnad av Allahs rahma och förlåtelse bara för att han satt med rättfärdiga människor, fast han hade kommit dit för ett annat syfte. Och nästa kapitel vi kommer tala om är paradisets namn och dess betydelser och var de kommer ifrån. Och Ibn al-Qayyim rahimahullah, han nämner ungefär 12 namn till paradiset. Och han säger att Jannah, paradiset, har flera namn. Och dessa namn, de har med beskrivningen av paradiset att göra. Och som ni vet, om någonting anses vara nobelt eller fint hos araberna, så får det många namn. Om någonting anses vara fint eller stort eller farligt och så vidare, så får det många namn av araberna. Och vi vet ju alla att Allah subhanahu wa ta'ala, han har väldigt många namn och vackra attribut. Och även Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han har också många namn och många attribut har nämnts. Och paradiset och så vidare. Och han säger, det första namnet är Al-Jannah. Al-Jannah, som ni alla känner till. Och han säger Al-Jannah är ett generellt namn som omfattar paradiset och alla de välsignelser som finns där i. Vare sig det är njutningar, glädje, boningar och så vidare. Och ordets grund kommer från as-satr wa taghtiya. Ordet Jannah betyder på arabiska någonting som täcker, ett hölje eller någonting som döljer. Och därför så finns det många liknande ord som kommer från samma grundord på arabiskan, som till exempel janin. Janin på arabiska betyder foster. Foster som finns i moderns mage. För han säger وَمِنْهُ الْجَنِينَ لِسْتِتَارِهِ فِي الْبَطَنِ. Att fostret kallas för janin för att det döljer sig eller det är dolt i moderns mage. Och han nämner också till exempel الْجَانِ, jinnerna, demonerna, kommer också från samma ord, någonting som är dolt och någonting som man inte kan se. Han säger wal jan listitarihi anil uyun, att jinnerna kallas för jan för att de är då dolda för våra ögon, vi kan inte se dem. Så det var första namnet. Och han pratar mycket mer om detta, men det vi nämner är kortfattat. Och det andra namnet är Darussalam, fridens hem. Och han säger att Allah subhanahu wa ta'ala, han har kallat paradiset vid detta namn. Då Allah subhanahu wa ta'ala säger lahum darussalam, lahum darussalamin inda rabbihim. Surat Al-An'am, vers 127. Namn. att de har, eller de kommer få ett fridens hem hos deras herre. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger också i Koranen: Wallahu yad'u ila daris salam. Och Allah kallar till fridens hem. Surat Yunus, vers 25. Och det är viktigt här att förstå vad ordet salama betyder. Grundordet as-salama betyder att klara sig undan ondska. Att klara sig undan ondska och saker som är hatat. Och det här paradiset förtjänar det här namnet, eftersom att paradiset är hemmet där man slipper all ondska och allting som är hatat. Och det är Darullah, det är Allahs hem. Och Allah, han heter As-Salam. Allah, han heter friden, eller fred. Så Allah, han har fredat paradiset och dess folk. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger också: وَتَهِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامُ. Deras hälsning där i ska vara salam, fred, frid. Surat Yunus, vers 10. Och Allah, som är över dem i paradiset, kommer att ge dem denna hälsning. Då Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen: Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun qawlan min rabbir rahim. Att de kommer där att få frukter och allt de ber om, och det kommer att sägas till dem: salam, frid, eller fred vare över er, ett ord från eran herre, den mest barmhärtiga. Surat Yasin, vers 57. Och Ibn al-Qayyim, han nämner också att deras tal i paradiset, det är salam, det är fredligt. Det finns inget falskt tal, inget äckligt prat eller onödigt struntprat, så som Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen: La yasma'una fiha lagwa illa salama. Att där ska de inte höra tomt och meningslöst tal, men hälsas med as-salam. Surat Maryam, vers 63 eller 62. Så det är mycket fint här hur Ibn al-Qayyim nämner att själva paradiset är ett fredens hem där man slipper all ondska och allting hatat. Och att Allah heter as-salam, att hälsningen som folket ger varandra i paradiset är as-salam, att hälsningen som Allah ger folket av paradiset är as-salam, och att allt tal som man får höra i paradiset är också salam, det är också fredligt. Och det tredje namnet som Ibn al-Qayyim nämner är Darul Khulud, eller Darul Khuld, det eviga hemmet, det bestående hemmet. Det kallas så här därför att dess invånare alltid kommer att vara där. Som Allah säger: Ata'an ghayra majdud, en ändlös gåva. Paradiset är en ändlös gåva. Surat al-Hud, surat Hud, vers 108. Och ett tillbevis på att dess invånare alltid kommer att vara där är versen då Allah subhanahu wa ta'ala säger: Inna hadha la rizquna ma lahu min nafad. Ma lahu min nafad. Att sannoliken det som vi de i paradiset säger, sannoliken det som vi försörjs med kommer aldrig att ta slut. Surat As-Sad, vers 54. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger också: وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ. Att man kommer aldrig att be dem lämna paradiset. Man kommer aldrig att slänga ut dem från paradiset. Och det här finns i surat Al-Hajr, eller Hijr, vers 48. Det fjärde namnet som Ibn al-Qayyim nämner är Darul Muqama. Dar al-Muqama. Och dar betyder då hem, och al-Muqama kan då betyda evigt eller stället där man har stadgat, där man har stadgat sig, eller där man är bofast, som betyder samma sak, där man har stadgat sig och är bofast. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger i surat al-Fatir, vers 35: Alladhi ahallana dar al-muqama, den som har låtit oss bo eller att stadga oss i detta eviga hem. Det femte namnet som han nämner är Jannatul Ma'wa. Och ordet Ma'wa betyder också boning. Som Allah subhanahu wa ta'ala säger: Indaha Jannatul Ma'wa. Surat al-Najm, vers 15. Och det sjätte namnet som Ibn Qayyim nämner är Jannatu Adn. Jannatu Adn. Och han säger att det här är namnet till flera paradis, och att alla paradis har det här namnet. Alltså det är inte ett namn för ett specifikt paradis, utan det är ett generellt namn för alla paradis. Allah säger i Koranen: Jannatu adnin allati wa'ada ar-rahmanu 'ibadahu bil-ghayb. Att de kommer att få träda in i Jannatu adn, eviga trädgårdar, som den nådrike har lovat sina slavar i det fördolda. Surat Maryam, vers 61. Och Jannatu adn har också nämnts i surat al-Fatir, vers 33, och surat al-Saff i vers 12. Och al-adn på arabiska betyder också någonting som är evigt och bestående. Det sjunde namnet är Darul Hayawan. Darul Hayawan, livets hem. Livets hem. Allah säger: Wa inna ad-dara al-akhirata la hiya al-hayawan. Sannligen så är boningen av nästa liv, det är det riktiga livet. Sannolikt så är boningen av nästa liv det riktiga livet. Alltså det eviga livet som aldrig tar slut. Och det här finns i surat al-Ankabut, vers 64. Och folket av tafsir som har förklarat Koranen har sagt att paradiset är det riktiga livet. Livets hem där man aldrig dör. Därför har det fått detta namn. Och det åttonde namnet som ni kanske alla känner till är Al-Firdaus. Och Firdaus betyder bostan, som då på svenska kan vara trädgård. Al-Firdaus betyder trädgård. Allah säger i Koranen: Ulaika humul warithun alladhina yarithuna al-Firdaus hum fiha khalidun. Surat al-Mu'minun, vers 10-11. Och Firdaus har också nämnts i surat al-Kahf, vers 107. Och han säger Ibn Qayyim att Al-Firdaus är ett namn till hela Jannah, och används också för det bästa och högsta paradiset, eftersom att det förtjänar detta namn mer än alla andra paradis. Det nionde namnet är Jannatun Na'im. Och Jannat är då paradis, och Na'im kan betyda nöje, glädje, förtjusning och kanske välsignelse också. Allah säger: Inna alladhina amanu wa amilu salihat lahum jannatun na'im. Att för dem som tror och gör goda gärningar, de kommer att få ett paradis av nöje och glädje. Surat Luqman, vers 8. Och han säger också att det här är också ett generellt namn till alla paradis, eftersom att denna glädje som finns i paradiset och all njutning, det finns i alla paradis. Vare sig, det spelar ingen roll om denna njutning då är med mat, dryck, kläder, goda dofter, skönhet, stora boningar och så vidare. Det tionde namnet är El-Maqam El-Amin. El-Maqam El-Amin. Det har nämnts i Koranen: Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun. Sannoliken så kommer el muttaqun, de gudsfruktiga, att vara på ett säkert ställe bland trädgårdar och floder. De kommer vara på ett säkert ställe. Surat ad-Dukhan, vers 51-52. Så al-maqam al-amin betyder ett säkert ställe. Och Ibn al-Qayyim, han förklarar detta namn väldigt fint, och han säger al-amin, att den här säkerheten som den har kallats efter är väldigt omfattande. Han säger säkerhet från all ondska och allting hatat, och den omfattar all slags säkerhet. Det är säkerhet från att försvinna. Alltså det finns en säkerhet från att paradiset ska försvinna eller att det ska förstöras, och en säkerhet från all slags defekt, och att dess folk lever i säkerhet från att bli utslängda eller från all slags naqs, defekt. Och han säger också reflektera över hur Allah subhanahu nämnde al-aman. Han nämnde denna säkerhet då han sa innal muttaqina fi maqamin amin, att sannoliken så kommer de rättfärdiga att vara i ett säkerhetens hem. Och då han säger yad'una fiha bi kulli fakihatin aminin, samma sura vers 55, att där i ska man kalla efter alla slags frukter i fred och säkerhet. Så hur Allah här förenade mellan att de är på ett säkert ställe och hur maten också är säkrad. De behöver inte frukta eller vara rädda för att frukterna kommer ta slut, eller att man tar skada av frukterna, eller också att man lever i denna säkerhet, att aldrig känna att man behöver att man behöver lämna paradiset, och man känner denna säkerhet att man aldrig ska behöva dö. Så de som lever i paradiset behöver aldrig frukta döden. Och de två sista namnen som han nämner är maq'adu sidq wa qadmu sidq wa qadamu sidq. Allah subhanahu wa ta'ala säger innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Surat al-Qamar, vers 54-57. Att sannoliken så ska al-muttaqun, de gudsfruktiga, vara bland trädgårdar. De ska vara bland trädgårdar och floder, och de ska ta plats inför en allsmäktig konung i sanningens församling. Så maq'ad-e-sidq kanske kan översättas till sanningens församling. Och nästa kapitel är angående antalet paradis. Och han nämner att det är två sorters paradis, ett av guld och ett av silver, eller två av guld och två av silver. Och han säger al-janna är ett namn som omfattar allt vad som finns i paradiset, trädgårdar, boningar och slott. Och han säger att janna är, det är alltså flera stycken paradis, som hadithen som är berättad av Bukhari, att Rabi', en kvinna, moder som var mamma till Al-Haritha ibn Suraqa, hon kom till Rasulullah sallallahu alaihi wasallam och sa ja Rasulullah, berätta för mig om Al-Haritha. Och Al-Haritha, som då var hennes son, han hade stupat, han hade dött i Al-Badr, det första slaget som muslimerna stred, då han blev skjuten av en pil. Så hon sa ja Rasulullah, berätta för mig om Al-Haritha. Om han är i Jannah, om han är i paradiset, då ska jag ha sabr. Men om han inte är i Jannah, då kommer jag att gråta mycket. Då så sa han sallallahu alaihi wasallam ja Haritha, paradiset består av flera stycken, och din son, han har fått al-Firdaus al-A'la, din son, han har fått det högsta paradiset. Så i denna hadith finner vi då att profeten sallallahu alaihi wasallam han sa att paradiset är flera stycken och att din son har då fått det högsta. Och i Bukhari och Muslim från Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu att han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam han sa: det finns två paradis. Det finns två paradis av guld. Det skålar, smycken och allt som finns där i är av guld. Och två paradis av silver. Det skålar och smycken och allt som finns där i. Det enda som hindrar dess folk från att kolla på deras herre är överlägsenhetens rida, klädsel eller skynke framför Allahs ansikte i Jannatun Adn. Så i denna hadith lär vi oss att det finns två paradis av guld och två av silver. Och Allah han har sagt i surat al-Rahman: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان. Men för den som fruktar att få stå inför hans herre kommer det att finnas två paradis. Och Allah han säger, det här är surat al-Rahman i vers 47, och han säger senare i samma sura: وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَان. Och vid sidan eller under dessa två paradis finns det två andra paradis. Och Ibn al-Qayyim han nämner i boken att de två första paradiser som nämndes i surat al-Rahman är bättre än de två andra. Och han nämnde detta ur 10 aspekter. Hur de första två paradisen är bättre än de andra ur 10 aspekter. Och det här kan ni finna efter då Allah subhanahu wa ta'ala nämner dessa paradis, då han säger: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان, i surat al-Rahman vers 46 eller 47, att verserna efter dem förklarar vad som finns i dessa paradis. Och sen när han nämner وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَان, att under dessa två finns det två andra paradis, så beskriver han också dem. Och Ibn al-Qayyim bryter då ner att beskrivningen av de två första är bättre än beskrivningen av de två andra. Och det sista kapitlet vi kommer att tala om idag är kapitlet att vår Herre Tabaraka wa Ta'ala har skapat vissa paradis med hans hand. Och att han har planterat allt där i med hans hand för att upphöja dess nivå över de andra paradisen. Och han säger att Allah valde från paradiset ett paradis som han särskilde och valde till sig själv, att det ska vara nära till hans arsch, och han planterade vad som växer där i med hans hand. Så det här är det bästa av paradis, och Allah han väljer det bästa av varje sort, precis som Allah valde Jibril av änglarna och precis som Allah valde Muhammed sallallahu alaihi wasallam från mänskligheten. Han utvalde honom från mänskligheten. Och från himlarna så valde han den högsta. Alltså att Allah subhanahu wa ta'ala är över den högsta himlen. Och från städer så utvalde han Mekka. Och från månader så valde han al-ashhur al-haram, al-hurum, de förbjudna eller de heliga månaderna. Och från tider så valde han bönetiderna och så vidare. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen: يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ, att din herre han skapar vad han vill och väljer det bästa. Surat al-Qasas vers 67. Och Ibn Umar radiallahu anhuma han sa att Allah skapade 4 saker med hans hand. Han skapade al-arsh, han skapade hans tron, och jannatu adn, han skapade också paradiset jannatu adn, Och han skapade också Adam med hans hand. Och han skapade också al-qalam, pennan, med hans hand. Och vissa andra hadither nämner också att han skapade, eller att han skrev ett taurat. Han skrev ett taurat, boken som Mose fick med hans hand. Och dessa, då Allah subhanahu wa ta'ala har skapat något med sin hand, tyder det på att denna sak är väldigt nobel. Eftersom att resten av saker skapade Allah genom att säga kun fayakun, bli och det blev. Och så säger Ibn al-Qayyim, så reflektera över hur Allah, han har brytt sig om detta paradis då han har planterat eller sått vad som finns där i med hans hand, för att visa dess överlägsenhet och hur ärat det är, och att han på detta sätt har särskilt det från de andra paradisen. Och så säger han, وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقِ, så överlägsenheten av detta paradis är som överlägsenheten av Adam framför resten av alla levande människor och jinner och så vidare. För eftersom att Adam då är överlägsen de andra människorna, då han blev skapad av Allahs hand, på samma sätt som Allah är överlägsen oss, är också detta paradis som Allah skapade med hans hand överlägset resten av paradiset. Och i Sahih Muslim har berättats från Al-Mughira ibn Shu'ba att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han sa, Musa alaihi salam, profeten Moses, han frågade Allah, vem är den som får den lägsta nivån eller platsen i Jannah? Då svarade Allah, en man som kommer då alla har gått in i Jannah. En man som kommer då sist, då alla människor redan har gått in i paradiset. Och det sägs till den här mannen, gå in i Jannah. Då säger han, hur kan jag gå in då folk har tagit deras platser och de har fått deras gåvor? Eller de har tagit deras gåvor. Då sägs det till den här mannen, skulle du vara nöjd om du fick vad som motsvarar vad en kung ägde i denna värld, alltså i dunya? Då säger mannen, raditu ya rab, jag är nöjd min herre. Och då säger Allah, du får det och lika mycket till. Wa mithlahu, wa mithlahu, wa mithlahu, wa mithlahu. Lika mycket till och lika mycket till. Och när Allah subhanahu wa ta'ala hade sagt 5 gånger lika mycket till, då säger den här mannen vid 50 gången, jag är nöjd min herre. Och då så säger Musa, vem har den högsta nivån? Och då så svarar Allah, det är dem. Jag har planterat det goda för dem med min hand, och jag har förseglat det. Inget öga har sett det och inget öra har hört det. وَلَمْ يَخْتُرْ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرْ, och det är någonting som ingen människa någonsin har kunnat föreställa sig. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ عَيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Och sen så läses den här versen, att ingen människa vet vad som dolts för honom av djup glädje som belöning för vad han brukade göra. Surat al-Sajda, vers 17. Och här avrundar vi dagens lektion. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.